Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av HIF-podden. I studion Marian Svab, Sebastian Rönnström och Mattias Hjelm. Det är en speciell vecka präglad såklart av det mycket tunga och tråkiga beskedet att Jesper Björkman drabbats av ALS. Kollega Erik Persson har träffat honom och skrivit ett långt reportage med och om honom som vi kommer att återkomma till senare i avsnittet här. Erik är ledig den här torsdagen, vilket gjorde att Erik och jag satte oss ner och pratade en längre stund om det här jobbiga och tråkiga. Och det kommer vi som sagt till. Med vetskap om det så ska vi ändå försöka analysera det sportsliga i HIF och den start på säsongen som man faktiskt har. Vad som inte har fungerat eller vad det är som har fungerat, kanske om det nu är någonting. Marian och Sebastian, några inledande ord först och främst efter två spelade matcher. En öppen möjlighet för er innan jag konkretiserar det hela.
Ja, men det är ju en tuff start laget har fått här långt under förväntan. Alltså jag var ju ganska skeptisk så sett till HIF inför säsongen. Jag tycker att en hel del av de farhågorna som jag hade har besannats i och med att spelet har inte sett bra ut. Man hade en stund där i början av andra halvlek mot Öster där man ryckte upp sig och skapade ett tryck och fick till ett bättre spel. Men nu mot Gävle kändes det ju som bortblåst. Man hade man en målchans på hela matchen och Rasmus Jönsson träffar ribban. Och sen var det... Ja, jag hade otroligt svårt att se några mönster i spelet. Det var chansbollar till höger och vänster. Det var svårt att se någon synkad idé om hur man ville ta sig fram till målchanser. Och målet man släpper in alldeles för billigt. En svag prestation och det... Det börjar ju knaka lite i supporterleden där det är kritiska röster som höjs. Och det är naturligt för sett till det materialet HIF har så ska det inte behöva se så pass svagt ut. Man behöver verkligen rycka upp sig här om det inte ska börja storma rejält den närmsta tiden.
Ja, inte bara storma rejält, utan det är lite grann så också. Alltså att de jobbar ju ganska hårt med att få tillbaka publiken och trovärdigheten efter hur det såg ut i Allsvenskan förra året. Skulle det fortsätta så här, jag menar, hur många kommer till Olympia i omgång 16-17 om det inte har blivit ordning? Och jag tycker det som är mest oroväckande nu är att du hade en intressant vinkel efter matchen där att med tränarna då att man funderar på att gå över till två anfallare och det tror jag vi var efterlyst i fjol så där de var i någon match kanske de till och med spelade med två
mot slutet när det stod kontraktet stod på spel så gick man över lite mer åt det hållet, men det var ju inte konsekvent.
Det som är att jag känner att tränarduon famlar lite grann här. Att man att det inte är konsekvent och att man jag vet inte, man tvekar säkert inte över sin egen förmåga och så, va? Men att man redan börja fundera i banor att oj, gör vi rätt nu här? Tror vi på detta vi gör? Eller ska vi gå och riva upp lite grann och börja om lite grann med någonting helt annat än det vi startade försäsongen med? Nummer ett, nummer två är också under själva matchvajonerna att nu drabbades man visserligen av två mittbackskador direkt sådär omedelbart. Va? Men att i det läget stoppa in Fredrik Holst istället för att till exempel dra ner Adam Hellborg som är mycket mer van att spela mittback än vad Holst har gjort under karriären. Sen var det ju så att Fredrik Holst säger själv liksom alltså att det var på hans eget initiativ att han tyckte han kunde gå in och spela mittback. Det är också jättekonstigt för mig att en spelare går ut. Ja, han får jättegärna tycka att han är bäst lämpad för det, va? Men det är ändå ett tränarbeslut där ute som måste till i det läge som jag känner. Okej, ja, jättebra att du erbjuder dig, men... Och det har ju varit samma sak också i första matchen där Östern när Willem Löper går ut och säger efter, ja det var en chansning att han startade och gick sönder. Okej, vem OK-ade denna chansningen då? För det lät lite grann på honom själv som att han kände att jag vill spela. Alltså det är lite grann sådana här grejer, små grejer som om du lägger ihop alltihopa summa summarum för mig blir då alltså att vet de, är de 100 på att de vet vad de sysslar med?
Nu är inte jag tränare så jag kan inte svara på den frågan. Men,
nej, det är därför jag ställer, för jag är ingen som heller.
Men om jag går tillbaka till inledningen av det du sa, det med att öppna för två anfallare. Allt det började egentligen med att jag frågade Mattias Lindström just utifrån det faktum att i första matchen mot Öster så blev ju Amar Muhsin i princip i ett ingenmansland där det inte hände någonting och så blev han utbytt och han längst upp. Och då fick ju Amin Alhamawi ta över där och så fick...
Och Alhamawi började som 10 i den matchen och var liksom bara i ett vakuum.
Ja, där. Och sen fick han då chansen att vara längst upp mot Gävle och hamnade i samma ingenmansland som Amar Muhsin var i första matchen. Och utifrån det, och sen också det faktum att det här är inget nytt fenomen, oavsett om det är andra saker de har spelat med. Jag var inne på det här förra veckan också, HF-podden. Man känner igen det här från för ett år sedan när Anthony van den Hurk blev isolerad. Det är någonting som har legat med en längre tid, problemet. Och HF hade ju jättesvårt under hela fjolåret med vadå, att göra mål, att skapa stora chanser. Och där det, vi ser problematiken igen. Och då är det klart att i det sammanhanget frågade Mattias Lindström om det problemet. Och då öppnade han för att kunna spela med två anfallare. Han såg det som ett alternativ. Han sa inte att så ska vi göra. Så det kanske inte ens kommer att hända. Men summa summarum där, som jag ser det i alla fall, någonting måste ju hända, för de kan ju inte fortsätta spela på det här sättet. Ja, det är klart att de kan göra det i och för sig och tänka att det kommer, bara vi fortsätter nöta. Men du var inne på det, Maria, den tiden finns egentligen inte längre. Och då finns det risk att ska man gå över och göra någonting annat som de inte har spelat på försäsongen. Ja, vad är bäst, vad är sämst? Jag vet inte.
Hur många gånger har Alhamawi och Muhsin spelat ihop? Alltså så att de hittar kemin. Och sen kan jag ändå tycka liksom att de har olika egenskaper. Det är inte så att det är två lika alltså med samma egenskaper och anfallare. Och så. Ja,
de är väldigt olika
olika, men de har ju inte spelat ihop jättemycket eller tränat ihop.
Men du kan väl putta upp en sån som Rasmus Jönsson som är en anfallare?
Som inte heller har spelat med någon av de två.
Det är ju just det att om man ser till det här 4-2-3-1-systemet som man har slagit in på nu. Om inte det man har tränat på under hela försäsongen sitter så då blir det ju ytterligare en väg att ta sig fram på när man då, om man då skulle köra med två forwards istället. Och då har man ju, måste man återigen börja bygga någon slags från början igen. Och det, man har ju inte ens, man har ju knappast blivit färdiga med det man startade under försäsongen. Så jag tror ju nog att man ska nog försöka sätta något slags grundspel så att spelarna får lära sig, eller ja, kommer in i sina roller först och främst innan man börjar laborera med andra lösningar. Men och sen är det ju också det att Amamusin har ju inte varit het på försäsongen, och han har ju varit ganska iskall, och Amin Alamawi gjorde det bra längst fram mot öster, men och inte, alltså, inte heller någon garantimålskytt på superettanivå. Så det är ju ganska tunt generellt på HFs anfallsposition för tillfället.
Och då tittar du sen på mittfältet då, som ska serva de här två anfallarna eventuellt ju. Då har du ju inte heller några som kan avlasta varken poängmässigt eller hur ska du balansera ett sånt mittfält? För att de är ju väldigt måna om, du har ju en backlinje nu också som saknar mittbacksalternativ kanske på grund av skadorna, som behöver definitivt två starka sköldar kanske då. Eller ska man ha en diamant på mittfältet, fyrmanna i mittfältet nu, tänker jag 4-4-2 om man skulle gå över till det. Att man har liksom en ja, Benjamin Aqua kanske lite grann som den offensiva inom mittfältaren, och så Gigovic, eller som jag ser det kanske som den bästa tvåbacksmittfältaren där är just nu. Och sen så har du ju Ring på kanten. Men om du tittar så också på poängproduktionen på de här spelarna vi pratar om nu. Ring i AIK gjorde ju inte mycket poäng ju. Aqua, det är ingen poängspelare. Gigovic, definitivt ingen poängspelare. Willem Löper, ja, men han är ju skadad. Ju. Han är ju ändå assist. Så att det är ju bristen på poängspelare liksom här nu, om du ska kunna, liksom, att du inte har den här målskytten som gör sina 15 mål. Ja, så måste du smeta ut det här, både målproduktion och poängproduktion överhuvudtaget. Och jag har jättesvårt att se att någon helt plötsligt att det skulle lossna så att börja liksom ösa framåt och ta liksom poäng som Ring och så. De har ju statistik som visar att det här är inga poängspelare.
Någonstans har ju sportchef Andreas Granqvist tagit en risk i det här truppbygget att lägga så många ägg i mittfältskorgen, och då räkna med att Amar Mosin ska vara en kontinuerlig målskytt, inte minst på den här nivån där han ju varit tidigare i Eskilstuna. Gjorde ju även en del mål sedan han kom till HIF. Om han då är ur form, som du var inne på Sebbe, okej. Okay. Sen har vi då Amin Alhamawi som bevisligen har gjort mycket mål. Han är ju väldigt ung också på vägen upp, men är ju, har ju det sista steget att ta också, att börja producera kontinuerligt i A-laget, och det kan man ju inte räkna med från början. Så någonstans, det truppbygget hade ju kunnat slå väl ut, kan fortfarande slå väl ut, men man måste nog ändå skära, hur säger man, beskåda sanningen i vitögat, något sånt där, och konstatera att det har funnits en obalans redan från start i det här truppbygget.
Ja, och det största problemet är ju liksom strukturellt vad gäller spelidé och hela den biten, som man har sagt att det ska vara tydligare i år. Ja, jag kanske är blind, men jag ser inte de mönsterna överhuvudtaget faktiskt. Någon enstaka match på försäsongen kanske man har sett det, men det har varit alldeles för otydligt vad det är HIF vill. Och då är det inte konstigt heller att resultaten inte kommer. För alltså, Superettan, ja, det är en betydligt sämre serie än Allsvenskan, men det är fortfarande ingen lätt serie. Det är ingen serie du bara kommer ner i och kan vara överlägsen, utan det blir ofta en fysisk kamp i många matcher. Lag som Gävle kan man ju se som en slags symbol för hur Superettan är som serie, och då behöver man kunna tackla det, och ha en tydlighet i vad man ska göra. Den saknar jag.
Där finns ju också en annan aspekt i det hela. Hur mycket av den varan finns i HIFs trupp för Superettans spel präglat av fysik? Alltså, där kan det också finnas en bristvara. Teknik, kvalitet finns det säkert överskott på i HIF. Frågan är ju nu, hur mycket nytta kommer man ha av den?
Ja, det är som att Gävle, och på tal om tydlighet som Sebbe var inne, deras spel är ju glasklar. Alltså, det gick inte att ta miste på det. Alltså, ta sig fram via kanterna offensivt, använda fysiken, sina stora spelare ordentligt.
Ställa om snabbt, det gick väldigt fort och de var duktiga på det.
De var jättebra på det, och sen så snabbt hem med mycket folk på rätt sida bollen, och så ha då liksom tajt mellan lagdelarna där HIF då liksom alltså,
och bra inläggsspel. Man hade ju kunnat avgöra den här matchen i första halvlek.
Men försvarsmässigt också liksom, de var rätt bekväma med att HIF hade boll på, och där de kunde styra ut HIF-spelarna till sämre ytor. Det var väl lite i gungning, men HIF hade lite grann mer att säga till om kanske i början, i första kvarten, första 20.
Som det var mot Öster, fast då var man ännu bättre mot Öster.
Ja, och sen så liksom, sen blev det ingenting av det hela. Men ska man ändå försöka hitta någon slags, om man ska vara lite tränare här, och inte bara liksom, det är så lätt också att sabla ner, och det är lätt att vara kritisk, och det ska man vara i detta läget, för det ser ju verkligen inte bra ut. Så är det ändå, finns det liksom någonting kan få bygga på från den matchen, är ju alltså ändå högerbacken Viktor Blix, tyckte jag. Hans andra halvlek, viljan att gå framåt. Aqua också. Benjamin Aqua. Om vi ska prata om de här offensiva knuten, så har du ju kanske två namn där. Där man kanske kan ännu tydligare bygga kring deras egenskaper. Och så får vi väl se liksom om, men då krävs det också liksom, Erik Ring, samma sak. Han kanske spelar lite grann mer på inlägg. Men då måste du ha folk i boxen och så. Då måste de fylla på. Jag ser att Lille Grigovic från Öster, andra halvlek, när man tryckte upp honom lite högre i banan, det gjorde man direkt mot Gävle. Jag tycker också det är en intressant tanke man kan ta med sig och prova, för någonting måste man göra. Och sen såklart en seger är ju så, vi kan förstå och prata annorlunda efter 1-0 mot Västerås, alltså en sån här, att man får ett skräpmål, löser det alla HIFs problem och allt det här, om man vinner en trea mot Västerås? Naturligtvis inte, men den här rent mentalt hade ju varit så otroligt viktigt för HIF att få vinna den matchen här på lördag. Och det är ett Västerås som kommer ner som har ett gott självförtroende, både från resultaten på försäsongen och nu starten. Är man nog också rätt nöjd med i Västerås.
Man kanske också är rätt sugen på att ta revansch från hur det var något år tidigare när de kom ner till Helsingborg.
Ja, just det.
Eller?
När de hade Tahali med.
Precis. Men det finns ju en annan aspekt också i det här. Du har varit inne på det, Marian. Jag tror du hade din krönika. Hur många seriematcher i rad är de uppe nu i där de inte har vunnit? Eller var det 10?
Det är väl 10 raka. Med 8 i fjol och 2 i år.
Mm.
Och det är ju... Ja, det är ju en trend. Nu går det ju ändå någon slags skiljelinje så mellan säsonger. Det blir svårt att räkna på två olika säsonger. Men det är klart att med många spelare som är kvar i laget, samma ledarstab och organisation och så är det ju klart att det är någonting som ständigt hänger över dem och som de måste kunna hantera och vända en sån lång och negativ trend. Det är ju en, ja, men som jag upplever det, ett rätt så stort tryck nu på klubben från många håll och kanter, och det är ju ja, hur man väljer att angripa den situationen är ju intressant att följa.
Ja, det finns ju ytterligare där att man har ju det att arbeta mot också, den mentala aspekten. Förlorar mentalitet som man ska vinna över till en vinnarmentalitet. Det är ett arbete i sig nog så tufft. Och de hänger ihop med varandra, går hand i hand. Att börja vinna och bryta en trend som är hemsk faktiskt. Alltså det är lätt att stå och måla med
det viktiga är också sån här liksom, man märker det också, alltså nu har de förlorat två matcher i slutskedet där motståndarna har avgjort sent. Det är också ett sånt oroväckande mönster tycker jag som man måste få liksom stå. Om det står liksom så här och väger och ett kryss i slutet här nu så vill man ju ändå säga att HIF kanske, och det har ju med självförtroende att göra såklart, liksom, vågar man kliva på sista kvarten för att ta den här sista trean mot Västerås om det står väger matchen. Eller väljer man istället också att börja bli ängsligt och oj nu har det gått illa två matcher och vi behöver det verkligen det här krysset nu för att hamna på slippa nollan i poängkolumnen och så. Det är en jobbig situation.
Ja, det är det. Om klockan går i matchen om man inte gör mål. Mm. Alltså bara den vetskapen om att vad är det här? Vi gjorde knappt mål i fjol. Vi kan fortfarande inte göra mål. Mm. Alltså ha med sig den ryggsäcken hela tiden. Vad som kan släppa på det är ju att det kommer ett mål. Antingen att man gör det på egen hand väldigt snyggt och skickligt eller att det blir ett slumpmål, men att målet kommer så att inte tiden bara rinner iväg.
Det är kanske förvånande eftersom de inte har gjort några mål, men om man tittar i Y-Scout på förväntade mål så är det HIF som har lägst av alla 16 lag i Superettan på de här två matcherna. Det är 1,53, så det är verkligen ingen tillfällighet att HIF är ett av de lagen som inte har spräckt nollan, utan man har helt enkelt skapat alldeles för få målchanser.
Alltså anmärkningen är det menar jag, alltså det är inte på ett sätt förvånar det är ju inte med tanke på liksom historiken att man har haft det under längre tid problem alltså, men att man i den här konkurrensen ändå inte har några lag bakom sig i den statistiken, det tycker jag är lite anmärkningsvärt.
Och man åker alltså upp till Gävle. Okej, Gävle, självförtroende efter seger borta mot Trelleborg i premiären. Okej, Gävle var starkt hemma förra säsongen, men det är lika fullt så att Gävle är en nykomling från ettan. HIF är en nykomling i Superettan, om man kan uttrycka det så, från Allsvenskan. Det ska ju skilja mycket. Och ändå åker de därifrån med en högkaratig chans. En. Och i stort sett ingenting mer.
Och det här är en match
ingenting
som du så var inne på, Mattias, som egentligen kunde varit avgjord redan i paus.
Precis. Så det säger någonting mer också när man tittar på motståndet. Jag underskattar inte eller icke-respekterar. Alltså, hur trycker man det? Det är inte så att jag inte respekterar Gävle. Förstå bara maktbalansen. HIF ska ju göra så mycket mer. Gävle gjorde vad de skulle och kunde. Mm. Men HIF ska man ju förvänta sig mycket, mycket mer av. Och det här med att det är ganska lätt nu mer att prata om att jobba hårt. Motivation slår klass. Det har man ju hört den klyschan tidigare. Men jobba hårt. Alltså ja, så är det ju. Man måste jobba hårt. Men
fast definiera det räcker, jobba hårt.
Ja, det räcker ju inte att bara jobba. Man kan ju springa mer än alla andra, men kommer du att vinna matcher?
Nej, men det är ju, då är vi där igen. Gävle har satt ett spel och plockat in spelare till det. Man ser precis vad de vill och att alla spelare vet vad de ska göra. Vi är Gävle, det här står vi för, så här kommer vi spela och så här kommer vi spela i 30 omgångar. Och jag såg ju både matchen mot Trelleborg och nu mot HIF. Det är ingenting som skiljer från en match till en annan. Men så jag tycker som sagt i början på programmet så att jag tycker fortfarande att HIF famlar i vissa avseende i strukturen på planen och organisationen och så va. Det som är intressant i sammanhanget om man ska ta en jämförelse är också jag såg inte Sundsvalls andra match nu när de vann mot Eskilstuna. Däremot så såg jag ju premiären där de slog Landskrona. Visst, Landskrona har ju också börjat tufft start.
Och Trelleborg. Tre Skånelagen har ju precis kammat noll. Alltså verkligen fått en bedrövlig start alla tre.
Men Sundsvall tycker jag gör, alltså som var sämre än HIF i Allsvenskan. De hade en bedrövlig säsong i fjol, Sundsvall. Ju.
Och bedrövlig försäsong. Bedrövlig. Vann inte en enda match på försäsongen.
Men har kommit rätt in i och har ju framförallt två stycken spelare där framme som fungerar. Och de är ju... har ju tagit sina pinnar och de har ju 6 poäng. Öster som förväntat har ju både slagit HIF borta. Den är tung den segern och sen har man slagit Trelleborg övertygande hemma. 6 poäng. Vi har ju Gävle, vi har Utsikten, vi har ju Västerås. Vi
och Gais, min favorit i serien. Förlorade sent borta mot... tappade segern ska jag säga. Det blev oavgjort sent borta mot Östersund. Sen vann man då hemma nu. Så att det är en oavgjord och en seger.
Ja, vi kan ju stå här snacka. Det är klart att det är 28 matcher kvar. Men om 10 omgångar kanske serien har satt sig och då, de lagen här vi pratat om nu som har börjat bra har kanske liksom 2 av dem har skaffat sig ett grepp om de här direktplatserna som nu förstår jag ju kanske att man inte ska snacka om att ta en av de 2 direktplatserna i just i dagsläget för HIFs del. Men jag tror ju fortfarande att ambitionen finns ju någonstans att gå upp. Men det kan ju rinna på rätt snabbt det här avståndet upp. Och då kommer nästa stressmoment in att börja jaga 3-poängare. Ja, det vill ju till att de närmsta matcherna nu, Västerås hemma, och det är inte lätta matcher heller som väntar här nu. Vad är det, Västerås, sen är det Brage är borta va?
Ja, sen har det väl, är det Gais?
Gais.
Ja.
Hemma.
Lite osäker.
Och sen så har man både, sen har man väl Sundsvall och Boys i närmsta.
Ja, det låter bekant det spelschemat.
Det, poängen måste in nu. Börja trilla in.
Oja. Bara lite perspektiv. Jag vet att det var tidigt när jag satt och skrev den här fakta. Utan, kan man göra det här redan efter 2 omgångar tänkte jag. När jag satt och skrev efter matchen på annandag påsk. Men alltså det här är ju då, vad blir det, 4:e gången som HIF spelar i Superettan sedan 2017. Då man åkte ur 2016 det där jobbiga, det behöver vi inte prata om. Men 2017 efter 2 omgångar hade alltså HIF 4 poäng. Då slutade man 7:a. 2018 hade man 6 poäng efter 2 spelade matcher. Då vann man serien. 2021, då hade man 4 poäng efter 2 matcher. Och slutade man 3:a och så kvalar man sig upp till Allsvenskan. Nu har man 0. Jag vet att det är tidigt. Men för mig finns, trots att det är tidigt, en tendens här. Och inte minst sett till hur HIF har spelat. Det känns faktiskt ännu längre upp till toppen.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Än vad poängen visar efter 2 omgångar. Så upplever jag det just nu.
Det blir ju otroligt intressant att se här på lördag mot Västerås hur laget tacklar detta. Och det kommer att vara ett tryck från läktarna om spelet inte fungerar. Så det blir ju en tidig ångestmatch kan man väl nästan kalla det.
Jag förvånades lite grann du sa det här med att jobba hårt och arbetsinsatsen som jag tyckte faktiskt, det ska jag också plussa på HIF i premiären. Jag tyckte man gjorde en bra arbetsinsats överlag och sånt. Men jag tyckte inte den var på samma nivå mot Gävle. Om man nu ska säga jobba, det var ju faktiskt Gävle som jobbade hårdare tyckte jag över 90 minuter. Och det är ju någonting som tränaren har varit ute och sagt med att det ska vara ett signum. Det tyckte jag man såg i premiären. Det, även för, trots förlusten så tycker jag att arbetsinsatsen från HIFs sida i andra halvlek, första halvlek var ju så där från båda lagen, det var ingen bra match. Men sen gjorde ju HIF faktiskt sett över helheten, tycker jag arbetsinsatsen var godkänd. Det tyckte jag inte den var mot Gävle. Faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Och nej, och det tror jag faktiskt inte att någon tycker inom HIF heller.
Nej, och då är, det, är vi där igen liksom. Alltså det här med konsekvent, att vara konsekvent i sånt. Okej, spelet hackar, men vi ska jobba liksom lika hårt, om inte hårdare än det andra laget. På tal om det vi sa, hur man definierar det. Det är ju en sån här grej med att gå in i dueller, att ta löpningar för varandra och ta liksom två, tre löpningar utan att du får boll. Ta de maxlöpningarna. Fjärde gången kanske bollen kommer. Men att man inte struntar i det. Och det kände jag var borta. Det måste man ju hitta någon slags jämn linje i varje match för att man gör den här arbetsinsatsen och de här maxlöpningarna, går in i dueller.
Precis. Nu ska vi inte stå här och skylla på otur. Det ska inte HIF heller göra. Men vi kan konstatera att man har haft en del otur också. När vi
absolut.
Duellspelet. Fredrik Holst tidigt fick han då gå ut mot Öster efter att ha en nickduell, Jack, som sen blev att han var tvungen att sy. Ja, och sen ja, i och för sig då så gick ju också Löper ut. Det var väl inte en närkampssituation just för honom. Och sen i match två, ja då var det en duell. Det kan inte Kasper Widell riktigt dra för att motståndaren gick in supertufft och det skulle sluta med en skada runt höften, bäckenet. Och sen ytterligare då att han trampas snett i en situation, Thomas Rogne, lagkaptenen. Det kan också hända. Men det är verkligen i lägen där HIF redan har jobbet med att sätta struktur och spel och så får de här skadorna. Och jag kan väl säga det då att jag slängde iväg en fråga till Dale Reese igår, alltså på onsdagen efter träningen, när han passerade där i foajén där vi journalister sitter och skriver och väntar på intervjuer, och frågade hur läget var med de skadade spelarna. Ja, Fredrik Holst ska börja med. Han var inte med på träningen för att han hade problem med fot. Men där var det inga problem, och det konstaterade Holst mig också. Så han ska vara spelklar. Men vad det då gäller Rogne och Widell, så är det större chans för Rogne än Widell. Därmed inte sagt att Rogne kommer att spela. Därmed inte sagt att det är helt uteslutet med Widell. Det är mycket oklart med de två, men beslut kommer att tas på fredag, sa Dale Reese.
Och kan det sluta med att det blir Filip Reinhold och Emil Hellman?
Förmodligen, för att Holst, det kommer en intervju med honom till er också på hd.se, men vi kanske kan avslöja det att Holst själv ser inte sig själv som ett mittbacksalternativ framöver.
Jag tycker att Viktor Blix var ju så pass bra så jag tycker det vore synd att lyfta ut honom från högerbacken där uppe. Men däremot så kanske Holst ska flytta in på sin naturliga position som mittfältare. Och där finns ju som sagt var lite grann, där kan man kanske liksom titta till form. Gigovic tycker jag ändå har liksom, nu var han lite anonym, mer anonym än vad han var i premiären, men det är ändå en sån spelare som jag tror man måste ge förtroende för att han ska kunna bli bra över en längre period. Alternativet är ju, frågan är ju en sån som Zuma Almajed känner sig, som inte har fått en minut och
ja, det är,
alltså nu mot Gävle till exempel, trots att det fanns läge och plocka in honom mot Gävle. Men
ja, det är anmärkningsvärt att han verkar stå så lågt i kurs. Så att säga att han och är säkert fler spelare i laget som säkert kan vara ganska missnöjda med sin situation för tillfället.
Om vi tillåter oss att spekulera lite grann där. Jag ska säga också från träningen att Wilhelm Löper var ju ute och körde mycket på egen hand på onsdagsträningen. Vilka har vi fler som det fanns?
Andreas Langren.
Andreas Langgren var inte ute där, han är ju skadad. Benjamin Aqua var inte heller ute. Det var mer en viloåtgärd för att han har varit skadad.
Och sen så har du Dennis Olsson.
Dennis Olsson var ju med och körde på träningen också. Men han är ju inte aktuell för spel än. Någon mer, någon som jag har glömt. Jag är inte så jätteskarp att ha allt i huvudet alla gånger.
Oliver Stojanovic Fredin,
ja, han är med och kör.
Pratar ju Mattias Lindström eller Alvaro Santos om inför matchen mot Gävle att han eventuellt kan vara med då i nästa match som då mot Västerås.
Jag tror det är lite grann det är, som sagt det är, vad det är du Sebbe som sa att det är en otroligt intressant match för han mot Västerås redan i omgång 3. Det är ju inte, det är ju både liksom, jag tror att hela verksamheten, hela, förutom hela truppen, men verksamheten runt här laget, det är ju mycket som liksom, damlaget har ju kommit igång och de har en ungdomsakademi som rullar på, och så jag såg att de slog väl Malmö FF nu senast, väl U19 eller vad det, U17 eller vilken var. Och så har du då, men det, du kommer ju inte ifrån att kärnan i den här liksom, för att HIF ska må ännu liksom, ska kunna få någon slags, ja, men säga att säsongen ska börja liksom rulla på ordentligt och så, att det hänger på här laget och de som jobbar med det. Och där har vi ju både då tränarna, så har vi varit mycket inne på, men vi har ju också då Andreas Granqvist som då i dagens Kvällsposten intervju säger att klubben har fullt förtroende för tränarparet, och det har man ju hört förr ju, och frågan är vad som händer. Jag var ju på den matchen med Linus Alin. Jag och Linus Alin ska gå på matchen på lördag, och vi minns ju båda två den matchen mot Värnamo när det blev 1-4 hemma, och det var ju hej och hå, fullt förtroende för Jörgen Lennartsson. Han fick avgå efter den matchen direkt, och frågan är om det blir något liknande scenario på lördag. Men ja.
Vi kan väl bara nämna det också att vi har ju själva också försökt få prata med Andreas Granqvist. Vi har ju sökt honom, men vi fick ju då beskedet att vi inte fick någon intervju med honom, så vi hänvisar till då Kvällsposten som har gjort en intervju med Andreas Granqvist, och i den så säger han också bland annat att han är extremt självkritisk. Sen yes. finns det en del andra saker som, så är det alltid med alla texter, där det väcker nya frågor. Och så är det med våra texter också säkert, om man läser den, att okej, här undrar man, han pratar om gamla synder bland annat, och det studsar man till inför och tänkte, vilka då?
Ja, jag vet inte, jag tyckte liksom det var ingenting, den hakar jag också upp mig på, den formuleringen, men det är ju det var inget, totalt sett så var det ingenting som överraskade mig med intervjun så, va, liksom. Och det är ju som sagt, det är ju synd att våra läsare inte får ta del av liksom tankar kring klubbens ledning, vad de tycker och tänker om både sina tjänstemän då från styrelsehåll och då liksom att, ja, alltså jag har inga problem, alla klubbar, jag har varit med så pass länge så att jag är inte speciellt upprörd eller irriterad eller något sånt, utan alla organisationer har sin kommunikationspolicy. HIF har valt den här, och vi kommer inte sluta skriva om HIF för den sakens skull, utan det kommer vi fortsätta göra, bevaka, ställa frågor och begära intervjupersoner och så vidare. Det är vad vi kan göra, bara agera så professionellt som det bara går. Men jag tycker det, om vi ska återgå till intervjun, så tycker jag liksom också det, städa upp. Jag
vet inte vilka gamla synder det är han syftar på. Han pratar om det, och det, för han har ju ändå byggt trupp. Han måste mena någonting som var innan han kom in som sportchef, som fortfarande ligger kvar. Men det är ju stora delar av truppen som har bytts ut under hans tid.
Ja, om det är alltså gammalt skräp som ligger och dammar i hörn, så vet ju alla, det är ju några miljoner kvar till resursbank som är det gamla. Men nu har vi ju nya liksom HIF pengar som man har tagit in via den här 1907 sammanslutningen, externa personer och så, så att det är ju, ligger ju på Andreas bord, så det gamla liksom om det är, så är det ju bara några miljoner kvar till resursbank, tror jag. Sen, jag vet inte riktigt vad man menar.
Sen var det någonting mer också, hjälp mig du Sebbe eller Marian, det var någonting med att att inte bara om han skulle vilja byta ut två spelare, så är det inte bara att byta ut två spelare. Fast det är ju precis det han nästan har gjort under sin tid som sportchef.
Det har ju varit en enorm rullians i truppen, inte minst under förra säsongen. Man har gått bet på väldigt, eller misslyckats med väldigt många nyförvärv, och så har man tagit in nya ännu en gång och byggt på. Och det är det som, tror det var, om det var förra veckan jag sa i podden, att jag hoppas att vi slipper se en sån sommar igen där halva truppen ska bytas ut, utan låt den här truppen få jobba. Ja, såklart kan man alltid förstärka med en spelare om man hittar rätt, men håll inte på och gör en jätterenovering gång på gång, för det, man tar sig aldrig ur den spiralen annars.
Alltså det var väl så att de hade en historisk stor trupp i Allsvenskan i fjol.
Ja, 35 så. Spelare tror du, ja, som fick spelt.
Precis. Så att nej, det var, men det är kanske saker som man säger så när det är mitt i en stor intervju och så va. Men nej, jag tyckte också det var lite grann såna här som man kände, jaha, vad menas här? Men som sagt var, jag tror att det är de här, inte bara Västerås-matchen, men de närmaste, det är nog rätt pressad organisation där uppe på alla sätt och vis.
Ja, och det kan man nog konstatera gäller inte minst Andreas Granqvist, för kritiken mot honom utifrån, okej, nu ska man inte bara lyssna till vad som står på sociala medier och så, även om det är en kanal där folk vädrar sitt missnöje och andra åsikter.
Och det, ja, men man ska tillägga så också att jag har ju fått väldigt mycket mejl efter Gävle-matchen här, och träffar människor, mycket människor på stan, och inget rabiat eller sånt högt. Jag känner mest alltså att många, både i det de mejlar, är rätt stor uppgivenhet. Och det tycker jag är mer oroväckande än att man gläfsar och har ett högt tonläge och tycker att alla ska avgå och så. Men det känns som att folk är lite desillusionerade, uppgivna i både det de skriver om mejlen, vad ska man göra? Jag tror faktiskt de många som följer HIF är också väldigt oroliga för vad det här ska ta vägen. För det har varit så långt period nu när det har sett ut som det har gjort. Och man får upp hoppet en kort stund och sen plattas man till igen. Alltså.
Men jag måste ställa frågan till er, känner jag här nu, som någon slags ur ett lyssnarperspektiv, om jag hade varit lyssnare. Alltså, hur länge till kan Andreas Granqvist ha förtroende för Alvaro Santos och Mattias Lindström om resultaten inte kommer? Och om förtroendet skulle försvinna, har Andreas Granqvist någon möjlighet att sitta kvar själv då?
Känslan är ju att man har målat in sig lite i ett hörn här, att jag vet inte riktigt hur man ska ta sig ur situationen sett till den kritik som finns. Var skulle man göra sig av med Mattias Lindström och Alvaro Santos, då tycker jag då är det dags att byta hela den sportsliga ledningen också. Då har man nått vägs ände och liksom då finns där. Då behöver man en rejäl förändring i hela organisationen. Så ska tränaren lämna, då tycker jag Andreas Granqvist ska lämna också. Det är liksom ändå...
Det är en trovärdighetsfråga. Jag är yeah. med dig, Sebbe. Yeah. Jag håller med.
Så det är väl det jag landar i. Ska man ta det beslutet att tränarna måste lämna, då får man börja ändra högre ut.
Alltså det är ju inte först, hade det varit att man skiftade den första tränaren, men jag menar det har ju gått, PO försvann och
sen kom Henke in och sen så var det Melberg och sen så var det Jörgen Lennartsson, så det, nej, då är det dags att byta riktning i så fall, om man nu landar i ett sånt beslut givetvis.
Och för Andreas kan man ju säga så, han har ju bara varit sportchef när han har tagit in Jörgen Lennartsson ju under den här tiden och så, men då är det på väldigt kort tid så gör han sig av med både Jörgen Lennartsson och i så fall den här tränarduon. Och jag tycker det är lite grann, alltså är det riktigt trovärdigt att då ta in en fjärde tränare på väldigt kort tid? Alltså, det, för mig är det också lite grann som Sebe inne på, att det är så tätt sammanflätat alltihopa, och då snackar jag inte bara om tränaren, sportchef, utan då är det kanske även folk högre upp i organisationen som måste börja fundera på är jag rätt person för det här jobbet? Alltså, så, lite grann är det så här, liksom, det hänger ihop på så sätt som att för mig är det lite grann, faller en i detta läget, faller alla.
Men faller en då i så fall, då är vi ju inne direkt på att hela havet stormar.
Det är också sån grej, men då, som sagt, de har ju målat in sig som CB är inne på. Vad ska man göra om det inte liksom blir att det här lyfter om en månad, om två? Hur lång tid har man på sig? Var går bortre gränsen när man känner att det här går inte? För HIs bästa så måste vi börja på ett vitt ark här, börja om. När är det ett bra läge att göra det? Det kanske man skulle gjort. I så fall skulle man ha gjort förändringen kanske i november, december. Det gjorde man inte. Nu valde man att sitta kvar med den här sportsliga ledningen. Och nu, ja, då blir det hela havestorn. Då blir det liksom att försöka liksom hitta någon tränare här, rekrytera en ny sportchef, kanske en klubb. Alltså ja, det blir hela havet stormar, men man har ju också satt sig i det här HIF. Eller ska man bara sitta lugnt i båten och försöka hoppas på att det här vänder? Ja, det är alternativet.
Ja, nämligen dit jag skulle komma. Man vänder på hela perspektivet eftersom man då säkert till alla budstående medel vill undvika att ett helt hav stormar. Så talar ju det för att kosta vad det kosta vill, vi ska få den här organisationen att lyfta. Vi ska få resultat med den här organisationen och det kommer att vända.
Och det är där jag tror HIF, om jag ska säga vad jag tror, så är det där HIF har landat i det svaret som du är inne på nu, Mattias.
Ja,
att vi fortsätter med det här att lyfta just av dem. För att vad är alternativen? Det är alltså att trovärdigheten undermineras totalt. Bland sponsorer, fans och allt, om man börjar...
Låt säga att det blir kackigt resultat mot Västerås. Det fortsätter att gå kackigt ett tag till. Kritikstormen kommer att nå riktigt höga
nivåer. Ja, då får du kommunicera rätt. Då måste du kommunicera ut.
Då kommer de att sitta i en situation där de måste vara oerhört hårdhudade. Pallar de det?
Jo, det tror jag säkert att de gör. Andreas Granqvist pallar och sånt här. Men frågan är att då måste man ju kommunicera tydligt till hela HIF-familjen att målsättningen, det här ser inte bra ut. Vi är väl medvetna att man är transparent i allt man gör. Där har ju HIF någonting att lära också. Men att man då kanske går ut och säger också att just nu handlar det framför allt om att kanske rädda kontraktet i Superettan. Det är målsättningen. Glöm det här med allsvenskan. Det är otroligt provocerande om det fortsätter så här att företrädare för HIF går ut och säger nej, vi har en ambition att gå upp igen. Och så. Det är kanske där man ska släppa på den, liksom på den förändra kommunikationen lite, kan man säga. Vara ut och vara ärliga, raka och säga att för tillfället som är HIF så här, här verksamheten, och det viktiga är nu faktiskt att vi till att börja med att det blir Superettan fotboll här 2024.
Men hur ska allt folk i den här stan, eller kanske redan är inne på att kunna införliva en sån för inte så länge sedan nästan otänkbar tanke? Vadå? Inte allsvenskan? Ska vi behöva riskera division 1 eller ettan som det heter nu mer? Alltså hur...
Jag tittar på tabellen nu, så är det väl närmare det.
Jo, men går det...
Nu ska man inte fastna för mycket i tabellen efter två omgångar heller. Men...
Vi har precis pratat om hur det ser ut på planen och under en lång period. Allsvenskan, 4 segrar.
Jag bara tänker, kan folket i den här stan någonstans inte omfamna? Det är svårt kanske, men acceptera det faktumet och då på så vis någonstans indirekt ge tränarna arbetsro och veta att okej, nu handlar det om att i första hand så ska vi spela Superettan fotboll nästa säsong. Släpp detta med Allsvenskan. Skulle det vända och bara explodera framåt, ja men då ser vi det som en bonus.
Fast är inte det ett rätt ärligt svar på den sportsliga situationen, att man är ärlig på tal om det? Istället för att
det är möjligt att det skulle kunna vinna någras sympatier.
Alltså jag tror att folk längtar mest efter ett HIF, att det blir lugn och ro i HIF, för att det blir ordning och reda, om vi nu pratar om den här härlaget som vi pratar om här. Jag vet inte alls vad ni säger. Är det inte det man längtar efter lite grann?
Jag tror också att det är ganska mycket där många landar efter de här åren. Att det behöver bli lugn och ro, som du säger.
Ja, som sagt.
Men det är som ni säger, det kanske vänder. Vi kan förstå här om några veckor framåt midsommar och HIF är där man vill vara. Och då, men just nu så känns det som att det är väldigt långt ifrån att man ska få ihop en längre period där man känner oj vad det flyter på nu. Nu börjar de hitta rätt med saker. För det handlar ju också om att hitta, alltså göra saker rätt. Jobba rätt och inte bara jobba hårt. Och det är någonstans där när du gör saker rätt, ja men då kommer resultat också oftast.
Innan vi stänger den här inledningen så bara kort här nu, matchen mot Västerås. Ni har varit inne på betydelsen av den. Det är inte så att vi överdriver här, va, utan den är redan i omgång 3 väldigt, vad ska jag säga, mycket av en kanske vattendelare.
Jo, men så är alltså kanske inte en sån enorm vattendelare sett till liksom tabellen eller något sånt, men snarare för att få arbetsro som vi har varit inne på, att liksom få mer av ett lugn, att supportrarna kan tagga ner lite, att ja men just skapa någonting att tro på liksom. Det, ur den aspekten tror jag den här matchen är jätteviktig.
Det får bli de sista orden kring fotbollen här och resultat och så vidare. Nu kommer ni att få höra mig och Erik prata om det otroligt tunga beskedet med Jesper Björkman, som öppet berättar om sin sjukdom, den obotliga ALS. Ett mycket svårt ämne att prata om, men så här tänker vi och framförallt hyllar vi Jesper och hans blivande fru Linnea. Erik Persson, du träffade Jesper Björkman och hans blivande fru Linnea i detta så outsägligt tragiska och jobbiga och sorgliga. Och innan vi går in på det mötet och reaktionerna som kommit, så skulle jag bara vilja börja med att hylla Jesper för den han är och att han faktiskt orkar gå ut och berätta om det här. Och också hylla Linnea för den hon är och det hon bidrar med. Dina vad säger, ja, men
det
du,
är,
Erik?
Det är exakt så. Man får inte fram orden, men man kan ju verkligen bara hylla Jesper och Linnea för att de väljer att vara så här transparenta med sin kamp som kommer förfölja dem. Det är ett enormt tragiskt öde. Och när jag satt hemma hos dem och vi satt länge och pratade om detta, och det gick ju inte att inte börja gråta. Ja.
Nej. Om vi backar tillbaka en tid, när du fick reda på det här? Och när i tiden det var, hur? Jag misstänker att det inte gick att ta in det.
Nej, jag och Jesper har haft med varandra att göra i våra yrkesliv. Han som fotbollsspelare och jag som journalist. Ända sedan han gjorde det där målet på Ullevi i oktober 2012 när han i sin allsvenska debut gjorde mål för HIF. Och vi har fortsatt att ha kontakt, han har spelat i Gävle, AFC Eskilstuna, Akropolis och så vidare. Så kom han hem till Ängelholms FF, skulle äntligen få flytta hem till Helsingborg, bo ihop med Linnea. De hade bott ihop i Stockholm ett tag men haft flera år liksom isär för att Linnea har studerat, Jesper har haft sin fotboll på olika orter. Kom hem till Ängelholm och då, det är ett lag vi bevakar och jag träffar ju Jesper en del förra året då. Och noterade någon gång efter sommaruppehållet framåt hösten att han spelar ju inte nu. Vad har hänt? Och vi pratade lite och han visste ju själv inte vad som hade hänt. Han beskriver ju i det här reportaget som vi har att han trodde att det hade att göra med en gammal nyckelbensoperation. Och han sa att kan vi avvakta med att göra en intervju för jag vill veta först. Och då trodde ju inte jag att det skulle vara något sånt här. Jag trodde ju att det var en gammal nyckelbensoperation som spökade. Och sen fick jag väl ja, men jag förstod att det inte blev bättre för han spelade ju inte. Och sen i mitten av december bara ett par dagar efter Jesper Linné fick beskedet. Jesper Linné fick beskedet 15 december. Ja, om det gick en eller två dagar innan jag fick höra det på omvägar. Och ja, jag vet inte hur man ska beskriva det, men där och då var jag väldigt mycket människa och väldigt lite journalist, så kan jag säga. Jag hade inte en tanke på att vi skulle skriva någonting om detta, men jag kände ett väldigt starkt behov av att höra av mig till Jesper och visa mina sympatier som medmänniska. För det är en av de vänligaste, trevligaste och mest snällaste människorna jag stött på i det här jobbet. Så jag ville skriva att jag tänker på honom. Och då när han svarade så sa han direkt att jag kommer vilja prata om detta. Ge mig lite tid. Och den tiden var inne i slutet av mars, för då träffades vi hemma hos Jesper och Linnea, och sen träffades vi ett par gånger till och vi har jobbat med den här texten och med de här tv-inslagen under några veckors tid för att göra det så värdigt och respektfullt som möjligt.
Och det är ju verkligen jättesvårt också att sätta sig in i Jesper, och du har ju verkligen lyckats fånga allt detta jobbiga och sen i det jobbiga också något slags hopp och någon slags styrka hos både Jesper och Linnea. Trots att de vet om att det är en obotlig sjukdom så finns det ändå något slags ljus i det oändligt mörka. De ska gifta sig.
Hoppas bli med barn och har köpt ett hus i Rydebäck. Så att det är väldigt mycket som händer i deras liv, minst sagt.
Och just det också som Jesper då berättar om, att han inte kunde ta i, alltså just den här känslan av att, men hur tar man in att man är dödssjuk och vet att det i princip bara finns en destination. Det är frågan om hur mycket tid det handlar om. När jag försöker tänka in i det själv, alltså det är, alltså det går inte att få ett värre besked. Och sen då går en tid och du träffar honom och han öppnar upp och pratar om allt detta, kanske för sig själv men också framförallt för alla andra, att det ska kunna komma någon hjälp i en framtid.
Exakt, Jesper tryckte på detta att ja, jag mår bra av att berätta min historia. Jag menar, när han träffar folk på stan och sånt och som frågar hur är läget. Ja, man kan ju inte berätta den exakta sanningen till alla. Nu vet hela Sverige detta. Nu blir det en annan sak för honom att gå på stan. Men framförallt så vill han lyfta ALS och problematiken med att vi inte har kommit längre i forskningen. Det finns bara en godkänd bromsmedicin i Sverige och den har funnits här sedan 90-talet. Det är väl en indikator på att det tyvärr har hänt för lite. Det är en obotlig sjukdom och vi hoppas ju att vi på något sätt ska kunna i framtiden kunna lösa den här hemska sjukdomen.
Jag återkommer alldeles strax till vilka reaktioner som har kommit efter vår publicering och då att Jesper faktiskt berättar om allt detta jobbiga. Det här mötet, du satt där länge med Jesper och Linnea. Hur var det? Du nämnde att det var enda gången det har kommit tårar under en intervju, helt förståeligt. Men mer, hur kunde ni omfamna varandra och prata om detta?
Nu får jag rysningar när jag tänker på det. Men det var väldigt ljust mitt i allt det mörka. Jag hade aldrig träffat Linnea tidigare. Men kände direkt att wow, vilken människa. Och wow, vilken kärlek det är i den här lägenheten. Vilket par detta är. Så när jag kom dit med vår eminente fotograf Emil Langvard så kändes det väldigt enkelt mitt i allt det svåra. De hade ställt fram liksom vattenkanna, kokat kaffe, bjöd på fika och satte sig där bredvid varandra i soffan och höll varandra i händerna ibland och tittade kärleksfullt på varandra och skrattade, grät, berättade allt och var otroligt transparenta och väldigt måna om att det här skulle komma ut och att det här skulle komma ut på rätt sätt. Så jag var hemma hos dem i 3,5 timme och det var otroligt speciellt och otroligt känslosamt. Men väldigt varmt mitt i allt det rysliga. Och sen så som sagt så träffades vi några gånger till och för vi ja men vi gjorde detta tillsammans. Jag pratade med Jesper här nu för ett par timmar sedan och vi pratade lite om reaktionerna och jag frågade hur han mådde och så. Då sa han någonting i stil med att vi gjorde det här som ett lag liksom. Väldigt, väldigt speciellt och väldigt udda. Som journalist ska man kanske inte alltid hamna där, men det finns speciella case och det här var ett sånt och det var väldigt fint att kunna bidra och liksom hjälpa dem att komma ut med detta, men det är ju deras förtjänst. De liksom bäddade ju för allt och var fantastiska under hela den här processen och det märks att de är lättade över att det här har kommit ut.
Det är väldigt, väldigt många som är berörda av det här. Och många som mår dåligt av det också. För man känner Jesper som människa. Men även alla som inte känner honom berörs också på ett eller annat sätt. Och du och jag har varit på Olympia. Okej, ni som lyssnar nu. Det här kommer ju ut en dag efter att vi var på Olympia. Vi pratar samma dag som vi har varit där för några timmar sedan. Och du har träffat,
onsdags förmiddagen och lunchtid.
Ja, och du har ju pratat med några som verkligen är nära eller känner Jesper bra. Hur var det och vad har sagts om du återger, i att återge lite kort.
Ja, när den här podden släpps så finns en text ute där William Löper, Rasmus Jönsson och Mattias Lindström pratar om sina känslor kring det här beskedet. Vår text släpptes 06.00 på onsdagsmorgonen och vi märkte direkt på våra statistikmätare att det är många som läste. Och ja, det var väl inget undantag på Olympia, utan det märktes att det var väldigt många som läste där, och inför träningen så pratade hela truppen om den här texten, om Jesper, vad de kan göra för honom. De har skänkt en del av sin lagkassa till Jespers insamling via Börje Salmings stiftelse. Länk till det finns i alla våra artiklar också, så de som vill skänka en slant gör det. Då pratar i alla fall HF-truppen om detta, och William Löper beskrev det som att det märktes, det kom som en chock för vissa, medan andra i laget, några stycken, visste det här. William Löper var en av dem, för att han är väldigt nära vän med Jesper. De började spela tillsammans i AFC Eskilstuna 2019 i Allsvenskan och har hållit ständig kontakt sedan dess och är väldigt nära. William Löper beskrev Jesper som en storbror som han aldrig haft. Så att, det är omtumlande för William Löper också. Rasmus Jönsson är familjevän till familjen Björkman, är bästa vän med Jespers storebror Fredrik, som fram till nyligen var handbollstränare i OV Helsingborg. Och Mattias Lindström har spelat med Jesper, och ja, det finns fler i den där truppen som har kopplingar till Jesper, och även om de inte känner honom så jag är helt säker på att de har talat om honom tidigare, och alla är såklart väldigt berörda. Det märktes på Olympia, och det märks på väldigt många olika sätt att Jespers berättelse har påverkat många.
Det märks också i insamlingen att det är många som vill vara med och bidra till att någon annan kanske ska kunna få möjlighet längre fram.
Precis, det har den här summan ändras ju från en minut till en annan, men det går bara åt ett håll, och det är uppåt. Det är mycket pengar som har kommit in på kort tid. Jag såg här nu precis innan vi började prata här att AFC Eskilstuna har gått ut med att de ska under någon match här i Superettan skänka alla intäkter till Jespers insamling, till ALS-forskningen. Det kommer antagligen, misstänker jag, komma fler sådana initiativ, och jag misstänker att HIF-truppen kommer göra någon form av hyllning utöver det här då med att skänka en del av lagkassan. Kanske i samband med hemmamötet med Västerås på lördag. Så att, det känns som hela fotbollssverige tänker på Jesper just nu.
Och det gör vi också i på HD och i HIF-podden, och skickar de varmaste hälsningarna vi kan härifrån till dig Jesper, till dig Linnea och till er alla, framförallt i den närmaste kretsen. Med de orden så tackar vi er som har lyssnat på veckans avsnitt av HIF-podden. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Hej då!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.